Hejsan och välkomna till avsnitt 152 av podcasten En präst och en mammut. Jag som talar nu kallas för mammut. Hur många varianter finns det där?
Inte och så jag många. Som sitter tyst, eller nu pratar jag också, ja. Så man kan aldrig säga det. Jag som sitter tyst här, jag heter... Nej. För det gör jag inte när jag talar.
Nej, men du kan ju sitta tyst. Jag får se först sen.
Ja, nej, vem jag heter? Jag heter Kjell. Jag är det som är prästen.
I kombon, en präst och mammut.
Och vi rullar på som tåget.
Precis, och man kan ju sitta, man kan ju säga så här, jag har nu suttit tyst länge.
Men nu talar jag. Ja, just det. Så kan vi säga.
Ja.
Jag skulle kunna säga så här, jag har nu suttit tyst i 51 år och nu talar jag.
Det är bra, jag lyssnar på en podd som... Där det är två stycken som har... Alltså det är en podd där det gästar många. Så att det är många med. Men två av dem som återkommer ofta, de har exakt likadan röst. Mm-hmm. Så jag kan inte höra skillnad. Och det är ganska irriterande. För de är väldigt olika i sin... De är olika liksom. Det är två olika människor. Men de låter precis likadant.
Ja,
men jag tror inte det gör inte vi. Nej, det är skönt så.
Vi pratar, ibland pratar vi lika mycket. Ja. Men vi pratar nog, vi har nog olika röster. Olika sätt att rösta. Ja.
Hörru, hur mår du? Solen hänger kvar.
Solen hänger kvar, ja.
Men det är skönt att solen hänger kvar så inte den rasar ner. Eller...
Ja, det skulle vara jobbigt. Ja. Himlen faller ner över våra huvuden som hövdingen i Asterix alltid tror att den ska göra. Och solen, var det ännu värre nästan, om man fick solen i huvudet.
Visst finns det också ett Nalle Puh-stycke där det är ett äggskal som ramlar ner från himlen. Och så tror de att himlen är på gång och ramlar ner. Så måste tiger... plåstra ihop där igen. Nej, det var inget du kände igen.
Nej, det kan vara en av Disneys förvanskningar av Nalle Puh kanske.
Det är det. Det är sånt.
Då är det så.
Ja.
Jag räknar inte dem. Det tillhör inte kanon i Nalle Puh.
Nej, ja. Just det. Hur mår du?
Jag mår väl rätt så bra tycker jag.
Ja.
Jag behöver lite regn nu faktiskt. För att vi planterade blommor igår. Välkomna till Trädgårdspodden. Och nu, jag dränkte dem i vatten. Och de säger jorden. Så att nu behövs det lite regn. Fast det betyder ju inte att jag vill att det ska regna varenda dag resten av sommaren, snälla Gud. Om jag nu trodde att det var Gud som skötte om vädret. Så inte varje dag, men lite regn då och då vore fint, tack.
Jag tror att Moder Jord skriker efter bevattning nu.
Ja, så att just. Moder Jord skriker efter bevattning.
Ja. Men det kan vi få komma lite här i veckan.
Hur tror du Moder Jord låter när hon skriker?
Jag vet inte.
Hon låter inte som Puttimora.
Nej. Ge mig vatten! Moder Jord är...
Hon kanske är... Mera lugn.
Stillsam och lugn, ja precis.
Det vore trevligt om det skulle komma några droppar vatten nu.
Så kanske det. Nej, det vore nog bra för världen. Och det är du Kjell, jag funderar, vi har pratat om det här tidigare och det återkommer och sådär. Men,
vi har pratat om allt
tidigare. Jo, jag vet. Och det är ju så när man har gjort så många avsnitt. Men vi har ju nya lyssnare.
Ja.
Hej alla välkomna
lyssnare. Ni som inte är välkomna, ni kan stänga
av. Hej alla nytillkomna lyssnare. Det är kul att ni lyssnar. Det här är en podcast som handlar om allt mellan himmel och jord. Mycket om tro. Så, nu har vi gjort en...
Högt och lågt.
Hörru du.
Det är viktigt.
Alltså, varför tro... Jag har två frågor. Vad gör du, det här vi pratade om förut, men du får repetera. Vad gör du för att motverka din egen stress?
Ja, om jag har möjlighet, alltså ibland finns det ju nästan ingen möjlighet att påverka stressen därför att man är mitt inne i stressen och då stressar man. Då är det kanske i och för sig då man bäst behöver motverka sin stress. Det bästa sättet så att säga för min del skulle vara att gå åt sidan lite om jag har möjlighet och dra djupa andetag och känna, för det på något vis är det då jag kan sitta, om jag har möjlighet i ledig, då kan jag ju sitta och se på film eller så här. Det motverkar ju stressen på det stora hela, men jag är ju sällan stressad när jag har min lediga dag så att säga, så att om jag är stressad.
Just det, så nu pratar jobbet. Du om sån direkt stress. Alltså du är
i stress. Ja, precis. Jag är i stress. Och det då kan det behövas att jag... Okej, det hände rätt så nyligen som det var väldigt mycket som hände på en gång. Och då hade jag några minuter över. Så jag gick in i mitt rum och la mig på golvet där. och andades. Jag tror att ingen kom in just då, men och andades lugnt. Mm. Det, jag tror inte att jag har uppfunnit hjulet i mig detta.
Nej, men det är någonting som funkar.
Men det är något som
dig.
Funkar för mig, ja. För det, att liksom sitta och intala sig att jag behöver inte stressa. Så här, nej, utan det måste vara fysiskt, tror jag.
Sen finns det ju saker praktiskt man kan göra. Det är säkert du mycket bättre än jag. Jag brukar ofta slänga mig på så många bollar. Och så blir det svårt för mig att sortera i en prioriteringsordning. För det är ju också viktigt. Listor är inte att
förringa. Nej, just det. Det brukar jag göra hemma med jämna mellanrum.
Ja, men jag har det här. Liksom. Ja. Nu visar jag händerna som inte. Men jag har en meter saker att göra. Då måste man också lista upp vad är deadline. Vad brinner det mest?
Liksom? Ja, just det.
Och sen låta sig göra någonting som bara är roligt. Så här, nu tar jag en uppgift som bara är glädje. Mm. Om det är mycket som är liksom tunga saker och sådär.
Ja.
Tänker vi att det borde finnas mer vilrum? Vi hade ju för länge sedan, började det bli nu, så hade vi en prästgård ganska nära den kyrkan där jag känns ju. Den brann ju tyvärr ner, men där fanns det ju en massa sängar och vilorum liksom.
Mm.
Och det var väl inte så ofta det nyttjades, men det är inte så dumt att faktiskt kunna, i den här direkta stressen, vänta nu, backa av och så.
På min första arbetsplats som präst då, fanns det ett vilrum i källaren.
Ja.
Och problemet är att det var intill där så låg det liksom förrådet och sådär.
Mm.
Så att jag försökte en eller ett par gånger att gå ner. För där fanns det en säng och så fanns det några böcker som låg. Så man skulle liksom kunna... Och det var väl några tillfällen som jag gick ner där. Och då kom alltid husmor in och sa, ligger du här? Och så här. Och då är det lite, det förstör stämningen. Så du känner att nej, jag ska inte gå ner där överhuvudtaget. Men det var ju annars väldigt bra.
Ja.
För att det är något som jag verkligen skulle kunna behöva ibland. Att man går åt sidan och ligger ner en stund.
Jag har haft en väldigt stressig tid på de två arbetsdelarna jag har. Både facket som jag jobbar med och sen liksom här, det varit så, och mycket av det har jag själv förvållat att ta på så mycket. Men igår till exempel så var jag på sinnesro gudstjänst och där fick jag verkligen stanna upp och fundera igenom vad är det som är viktigt så. För mitt nästa steg i det här frågan, det är varför tror vi i kyrkan att allt vilar på våra axlar? Det finns en sån, du kanske inte känner så, men personligen, ibland vet jag att du gör det, men det finns ju ett sånt tänk.
Jag
vet inte om det är någon
det
annan som lägger det på oss eller om det är vi själva som gör det, så att säga. Men det är ju någonting som vi verkligen måste se oss i spegeln, alltså rent på individnivå och sen organisatoriskt liksom.
Ja, visst är det så. Nej, det som du säger, jag känner nog inte så ofta att allt vilar på mig. Det händer.
Uh-huh.
Men det är inte så. Men däremot tror jag att många av mina kollegor har den känslan på något vis. Att, ja, men om inte jag gör det här så gör ingen det.
Uh-huh.
Och då måste det göras liksom, för att det här är en viktig sak.
Uh-huh.
Och jag vet inte, det på något vis är det väl, det har väl med den här kulturen på något sätt i kyrkan att göra liksom, att vi... Ja, men vi vill ju göra gott för människor. Det är ju därför vi är i de här tjänsterna. Vi vill göra gott, vi vill förkunna evangeliet på olika sätt. I praktisk handling eller i ord.
Mm.
Eller i det både och. Eller genom musik. Eller vad det nu är man gör.
På vårt sätt.
På vårt sätt liksom. Och därför är vi i kyrkan. Och då vill man ju att, nej men det finns så mycket mer att göra. Det finns det här, och ingen gör något. Och det här måste jag ta tag i nu, annars så, jag har inte tid att vila nu, jag får vila sen och så här. Jag vet inte, på något vis får man väl hitta, det är så lätt att säga, det är bara floskler egentligen, man får försöka hitta de punkter i dagen liksom, där man kan tillåta sig att, för jag kommer att tänka på nu bara en när jag har egentligen passerat det stadiet nu av diskussionen, vad jag gör för att minska stressen, när vi har såna här påsk- och julvandringar. Där hittar jag ofta tillfällen att stressa av. För att det kan ju vara ibland halvstressigt att göra själva vandringarna. För vi kanske har, jag vet inte, 6-7 vandringar som man gör efter varandra i princip. Och med ganska korta mellanrum. Men i och med att jag har, hittills har det varit så att jag har haft två roller. En roll i varje typ vandring. Och det är ganska mycket väntetid däremellan.
Mm.
Så att när jag spelar Herodes till exempel, så har jag något litet rum där jag sitter och så kommer jag uthoppande och säger döda Jesusbarnet och så här. Och så går jag tillbaka igen och sen dröjer det en timme eller 40 minuter till nästa gång jag hoppar ut och säger Jesusbarnet. Så här. Och där är det väldigt, för där sitter jag verkligen ensam i det här rummet och jag kan inte göra något annat. Jag kan titta på telefonen, det kan jag göra, men väldigt mycket stilla och tyst. Så där hittar jag
men
verkligen.
Där har ju jag någonting som jag också kan, som jag kan känna när vi är på konfaläger. För då kan det ju vara otroligt mycket som kan hända. Alltså det är ju ett påslag hela tiden. Vi som ansvariga liksom,
ja, man är ju tjänst 24-7
liksom. Men man ändå är ju en vila.
Oh ja.
Så. Och jag tänker att där är det så tydligt vad man ska göra. Det finns inte liksom utrymme. Ja, du kan kolla mail och sådär, bla bla. Men du har inga andra uppgifter under de 14 dagarna.
Precis,
du är där, du ska göra din grej. Du följer ett schema som är väldigt liksom, det blir ett projekttänk. Så.
Absolut.
Och då spelar det ingen roll att man jobbar hela dagen, det är folk överallt. Och så man finner ändå en vila i det där. Och det är en fantastisk plats också vi får vara på. Men,
bara det, men visst, men, absolut.
Jag tänker att vi har ofta för många olika saker som vi tänker.
Och är det också då, att om jag följer din tankegång där, att det handlar om struktur också då? Varför du säger att vi följer ett schema och ett uppgjort
mönster,
så här ska vi göra.
Jag tänker
det gör
att,
man aldrig annars. Nästan.
Nej.
Eller väldigt sällan i alla fall.
Jag tänker att vi har så mycket, vi har så fritt i kyrkan att göra det som vi, lite slarvigt sagt, men det som vi tycker är viktigt. Alltså det finns saker vi ska göra och så, men det är också återigen, vad ska kyrkan göra? Och så blir det väldigt individuellt vad man tycker att kyrkan ska göra. Och så hittar man på någonting och då får man ju själv alltid göra det, och så bara växer och växer och växer det. Där tänker jag också att det är en fråga för den som leder arbetet, leder och fördelar. Att se nu, nej men du har en full tjänst som det, då måste någonting tas bort.
Något annat tas bort.
Jag tror att det är svårt för folk just av den anledningen att man vill så mycket. Men det finns ju alltid behov. Behoven.
Och det finns något gott ju i, det mest gott i med att vi kan planera våra arbetsdagar rätt så mycket själva. Det finns ju någonting väldigt bra i det. Men som du säger där också, att det är lätt att man, ja men man tar på sig mer än man verkligen hinner. Vänta, jag måste göra det här. Fast jag ska göra det här också. Där är någon liten grej egentligen som har. På mitt skrivbord ligger en hög, inte så jättehög, men en liten hög med böcker som jag har fått och köpt. Och det här är saker som har absolut med min tjänst att göra, vilket gör att jag skulle kunna läsa de här i tjänsten. Men de har legat där månader, därför att jag sätter mig aldrig. Faktiskt förra veckan så tog jag en tid när jag satt ner i min egen besöksfotölj och läste en timme eller något. Annars är det ju aldrig nästan som jag gör det.
Utan och det där,
ja, nej, då är det andra saker man, jag skulle kunna göra. Fast jag, å andra sidan så har jag den här begravningen som jag ska göra och sådär. Så att,
det hamnar ju så lågt på prioriteringslistan, men är ju så viktigt för en. Därför tror jag att det är viktigt också att, för det här är ju någon form av kunskapspåfyllnad också. Att ta sig tid ibland och åka iväg på kurser för att få lite perspektiv och lite nya infallsvinklar och sådär. För att det är ju sällan man sätter sig. Jag har ett material som jag har haft nu länge på mitt bord. Som är det är på engelska, det är ett amerikanskt material som är ett ungdomsmaterial för sinnesro och gudstjänst, kan man säga. Så. Och då ska jag också dessutom översätta det. Och det tar ju mer tid liksom, och så att vi kan ha användning av det här. Och det är svårt att öppna det där. Nej, men jag har inte tiden. Jag har inte tiden. Fast det skulle ge mig mycket
motion. Ja, just det.
Ja. Nej, vi har ju inget svar. Men det finns ju, det är ju besvärligt att vi är så många som tror att hela skapelsen vilar på våra axlar liksom.
Och det är
ju dumt att tro det liksom.
Det är dumt. Men det andra är ju också, som vi också varit inne på förut, att det som sitter i andra änden, det är människor liksom. Det är därför det är vi nog tänker att det här är, hade det varit så att jag ska måla om köket. Man kan bli stressad av det också.
För det har den där också. Om
det finns,
med det.
Ja, precis. Men just att det är människor som blir drabbade om vi inte gör det här, de här sakerna. Alltså det är ingen människa som blir drabbad om jag inte läser mina böcker som ligger och väntar på att bli lästa. Men om jag inte förbereder det här så blir en människa. Mm. Om jag inte tar tag i det här så kanske någon... Ja. Så att det är ju alltid någon människa som blir drabbad, och som jag sa, vi jobbar ju för människor.
Precis. Jag tänker att mycket skulle kunna ges eftersom vi har så mycket folk som är så väldigt kreativa och vill så mycket. Och det behövs också behövs en tydlig arbetsledning. Mm. En arbetsbeskrivning också. Det är inte många människor i kyrkan som har, tyvärr.
Har man en så står det inte exakt i den, ska göra. Så är det ju.
Och att man... Vill man hoppa på något nytt... Alltså jag pratar bara till mig själv nu, känner jag. Jag måste bli bättre på det. Vill man hoppa på något nytt så måste man säga stopp till något annat. Alltså det är ju för att man ska hålla. Alltså det är så viktigt. Men ja, jag bara blir drabbad ofta liksom när man ser folk som har liksom kreativa, folk som vill mycket, kompetenta på alla sätt, och så blir man sjukskriven för att man har gjort för mycket liksom. Mm. Och sen kan man komma tillbaka, som kan i vissa fall ta enormt lång tid, och så har man lärt sig, och så har man blivit en ny människa i situationstecken som har lärt sig att jag måste strukturera så, och att man inte kan lära sig det innan det händer.
Ja, nej, men det...
För precis. Blir du sjuk kan du inte hjälpa någon. Alltså om vi rent krasst...
Nej, så är det ju. Och det är inte en... Det är inte en människa man har sett krascha liksom, i de här sammanhangen.
Nej.
Så är det ju.
Avgränsningar är en nyckel. Ja, jobba mer i projekt. Tänk, göra två saker i taget. Tänk om vi kunde göra så. Vad effektivt skulle det bli. För jag tänker också när vi jobbar med konfaläger. Mm. Hur effektivt det är. Alltså hur mycket visst. Då inte så många resurser kan genomföra. Liksom. Ja, det är otroligt. Ja, vi släpper det. Vi har ju ingen lösning. Men det är,
det är viktiga frågor
att jobba med. På individnivå, i sin arbetsgrupp och sen organisatoriskt också. Liksom. Mm. Hur kan vi motverka? Hur kan vi göra det tydligare? Ja.
Jag vet att en tidigare biskop kan vi säga sa att hon retade sig på, det här är väl också sagt tidigare, att hon retade sig på att när präster börjar räkna timmar.
Ja.
Och jag återigen förstår ju tanken. Mm. Jag förstår, visst, vi ska ställa upp när vi behövs. För det ingår på något vis i jobbet. Men samtidigt så är vi inte alltid i tjänst. Och man kan inte vara i tjänst 24 timmar om dygnet, 52 veckor om året.
Nej.
Det går inte.
Och där har det ju hänt någonting organisatoriskt. Som jag tycker är fantastiskt. Att man har gått över från, nu blir det väldigt inomkyrkligt, men att präster har haft oreglerad arbetstid. Just och fler och fler går över till reglerad arbetstid.
Mm.
Alltså du följer ett schema. Mm. Och en, på många platser en års arbetstid, att det här ska du göra, de här timmarna ska du göra på ett år. Jag hoppas att det kan bli mer tydlighet och kan då på det sättet minska sjukskrivningstalet, för det är ju någonstans det som är en poäng med det. Och då också synen inom kyrkan förändras lite på att det faktiskt är ett yrke, alltså du är kallad till att vara präst och hela den biten, men ändå att du är här i en tjänst och du ska tjänstgöra den här tiden så att säga. Och bort med konstiga bakjourer som folk blir också stressade av, utan en tydlighet. Så det är faktiskt ett gott steg, tror jag, så får vi se hur det landar. Det får vi ta en utvärdering senare.
Ja, just det.
När vi har levt med lite längre. har vi något annat som vi känner att vi vill prata om? Det har vi väl.
Det har vi ju.
Ja.
Bara en kort kortis här.
Mm.
Det här är en del, jag har screenshotat här, en del av en diskussion i den här gruppen prästkolleger. Och det här är inget farligt.
Nej,
det här
är inget, men det är kul, den återkommer varje.
Ja, den återkommer. Ja, men det är intressant faktiskt, vissa grejer. Om man nu råkar vara präst och lyssna på det här så är det intressant.
Ja, det vet jag att det är en del.
Det kanske finns någon som är det. Och det här är... Diskussionen gäller det här med om man ska läsa Bibeln som det står eller inte. Det är så. Alltså, kan vi tolka Bibeln eller ska vi inte göra det? Det är själva diskussionen. Men det var en sån väldigt klokt inpass här. Så jag tar faktiskt upp det här för att jag har ett klokt inpass.
Mm.
Ja. Och då är det en som skriver så här: djävulen gläds när vi läser Bibeln som vi läser en kokbok. Står det två matskedar så är det två matskedar. Står det att senapsfröet är minst av alla frön så är det minst av alla frön. Står det att han for till himlen så for han till himlen. Det här gäller ju, det var ju, kom ju kring Kristi himmelfärds då, dag. Och ja, det här är ju en person som tycker att ja, men vi måste tolka. Mm. Och så kommer nästa person som också tycker det, men som hade det här, tycker jag, ännu klokare inpasset. Jag läser kokböcker som ren inspiration och följer sällan ett recept. Läser man Bibeln så istället får man skit för det med sig. Men just själva grejen där att ja, men och han ja, men kokböcker, ja, men kokböcker, jag följer inte kokboken exakt.
Just det. Liksom.
Utan att vi, även en kokbok liksom tillåter man sig att tolka, så att säga. Och det är en, jag gillar ju det, eftersom jag är ett fan av tolkning så, av Bibeln. Så
tycker men det
jag
finns ju andra då som sitter och kokar när de läser det där.
Ja, just det. Just det. Läser inte Guds ord som det står. Det, ja.
Hur läser du din kokbok?
Ja, alltså så här är, om jag läser en kokbok, det händer ju inte så ofta, men om det gör det,
du ska baka något, du ska baka något.
Då följer jag den till punkt och pricka.
Ja.
Varje textrad.
Ja. Det kan jag tänka mig att du gör. Jag är åt det hållet lagd också. Ja.
Det beror ju på att jag inte, annars så blir det ju att jag inte tar vägen. Eftersom jag kan ju inget om det här, utan det är ungefär som jag skulle köpa en ja, nu läser jag aldrig bruksanvisningar nästan, men om jag skulle köpa en någonting. Motorsåg och så
den brukar man ofta bygga ihop.
nej, men det ska användas.
Ja,
och så står det instruktion hur man använder den här och jag läser bara hälften eller att nej, men jag gör nog så här istället. Det står så här men jag gör på ett annat sätt. Då när då sågar av benet så är det min egen skuld liksom.
Ja. Men där är det ju något intressant att säga om kokboken. Ja. För du säger att jag har ingen kunskap. Jag måste följa till punkt och pricka för att förstå den.
Mm.
Och den som känner sig lika vilsen i bibeltexterna.
Mm.
Ja, just för det måste man ju också kunna få vara. Att jag är novis här.
Ja.
Eller så här, jag tar gärna till mig. Jag försöker applicera. Tänk att du gillar ju god mat. Du äter gärna god mat. Mm. Någon annan har lagat den här maten. Oftast din fru kanske, vad vet jag.
Just det, ja.
Och när man själv då vill börja läsa Bibeln, man gillar att få ordet till sig, det är tydligt, men när man själv så har man inte den kunskapen att reflektera eller gå utanför, likt du och jag inte gör med kokboken, då måste man ju få läsa den så.
En skillnad kan väl
det
vara...
Det finns många stora skillnader.
Ja,
jag förstår skillnad. Att det här är lätt att slå hål på, men fortsätt.
Ja, men det var intressant. Ja. För att en skillnad tror jag kan vara att en kokbok kanske man står då kanske man står där och tillreder maten själv om man ska laga sin mat liksom. Och Bibeln kan man ju sitta själv, men man rekommenderar ju inte att vi bara sitter på vår kammare och läser Bibeln, utan man rekommenderar att vi tar emot intryck från andra håll också. Det kan man göra på kokbokssajter säkert. Man kan gå in på ICAs provkök eller vad det nu heter, de här alla, och så får man ett annan variant av receptet där. Men annars så kanske det inte så vanligt att man tolkar kokböcker. Liksom. Alltså att det finns andra, menar jag, som hjälper dem att tolka kokböcker. Utan man följer nog den för att man... Men när man har Bibeln så finns det en väldig massa möjlighet att få hjälp med tolkningen av den. Men visst, absolut. Det är klart att har man inte kunskaper kring det här, så är det klart att man tänker sig att ja, men det måste vara precis så här. Och man tänker sig kanske också att alla kristna tror att det är precis som det står här, för det står ju så. Och det där kommer jag ihåg att vår rektor sa när jag började på min utbildning. Hon sa ingenting om kokböcker, men hon sa att många förlorar sin tro när de börjar här på teologiska högskolan. Och det är ju av den anledningen att man tror att det är på ett speciellt sätt, för man har kanske läst själv eller man kanske har hört fröken i söndagsskolan eller någonting säga. Sen när man börjar studera teologi så upptäcker man att nej, men det här stämmer inte. Alltså det är inte alltid så enkelt som man kan förledas att tro, så att säga. Utan det är djupare. Jag tycker att tron och kristendom blir större i och med att vi har tolkningsmöjligheter, men det finns ju också de som tycker att det förstör såklart.
Inte helt enkelt, så man måste kunna få vara på olika sätt hur man vill möta.
Jag tycker att man ska vara på mitt sätt.
Ja, det förstår jag. Men hur man ska möta sin tro i början. Jag lyssnade till en person i ett predikosammanhang som ska jag få fram det här på ett sätt så att det... Jo, så här. att när den hittade tron och förstod att den hade ingen liksom kyrklig koppling, ingenting så där, men förstod att jag dör om jag inte liksom får bukt med min problematik,
mm-hmm.
och insåg att ja, men tron, att ge mig hän i tron, det är min väg. En väl som jag förstår, framgångsrik person och väldigt som jag upplevde det. Administrativ, mm-hmm. alltså där var det listor som
jaha, hände. Ja.
Så den här personen då, när den skulle börja be, liksom klockade det. 3 gånger per dag, gick ner på knä, för den kände, för den visste ingenting. Den hade ingen kunskap, utan så här, men okej. Okay. Ja. Och sen fick den hjälp av en präst eller någon mm-hmm. teologisk kunnig, att få färdigskrivna böner.
Mm-hmm.
För visste inte hur skulle mot, liksom, den visste bara att ge mig inte hänt det, då dör jag så.
Mm.
Och jag fick inte riktigt fram varför. Men skit i det. Och att den ville liksom ge sig hänt det. Och då fick utskrivna bön. Så la den på marken. Och så låg på knä och bad. Och 5 minuter. De här 3 gånger per dag.
Ja.
Alltså väldigt liksom. Och jag tänker det är också en väg att gå. Som vi kan säga, men så behöver man inte göra.
Men så kanske man måste göra ja, så att säga. Ja. Ja, visst.
Alltså, när du inte har någon annan input liksom. Och sen börjar den då hitta in som jag kommer inte riktigt ihåg det, men in i en gudstjänst sammanhang på något sätt och vidgade det. Men nu 10 år senare eller vad det kan vara, så höll kvar ändå på sin grundprincip att bad fortfarande på knä liksom. Men hade fått ett annat, behövde inte ha skrivna böner. Men det var någonting tilltalande i det där att, och det var ju en person då som är en framgångsrik, kom från en annan värld men insåg att det här behöver jag för att överleva.
Mm.
Och då var det dens väg. Det var någonting där som...
Jag har aldrig liksom så... Jag brukar säga att jag har haft en tro ända sedan jag var liten. Mm. Eller jag brukar säga det därför att jag har det. Hade det. Mm. Har haft det, heter det väl. Men jag har liksom inte fått någon kläm tidigare på... eller för en sent i livet eller vad man ska säga just det här med bön, hur ber man och hur i tanke, och så jag vet att när jag var nyprästvigd då var jag väldigt obekväm att spontan be för människor och sådär.
Mm.
Och jag vet att jag satt på en arbets en så här, vad heter det, en arbetsplatsträff kan vi kalla det för. Man har jämna mellanrum på jobbet och man diskuterar saker, scheman och annat. Och så gjorde man då, vilket man gör i vissa sammanhang, till exempel i det här arbetslaget, så sa man att man avslutar alltid de här mötena med en bön. Kan du leda oss i bön idag, Kjell? Så här. Jag gjorde väl det och fick till det. Men det var en väldigt obekväm situation för mig där. För jag var inte alls van att spontant bara bli ombedd att be, och be högt dessutom. Så att liksom leda i bön. Nu har jag inga problem med det. Nej. Nu kan jag göra det. Men då var det var en ny och ovan situation faktiskt där.
Och ni sitter många Sveriges frikyrkopastorer och lyssnar och skrattar.
Va? Säkert.
Ja, men nej,
säkert. Ja, men säkert.
Men det är intressant.
Nej, för det var inte min stora grej liksom, det här
nej,
med att, och framförallt inte att be det högt med andra, absolut.
Jag möter
inte
ofta präster och där blir jag, nu kan jag inte säga att det blir förvånande för jag har mött så många, men möter ofta som säger nej, jag ber inte högt, alltså fritt så utan jag kan läsa ur bönbok eller...
och skriva en bön, det var inga problem. Det kunde jag också göra. Men just det här spontana, att veta hur ska jag lägga orden nu när de sitter här och jag ska be för oss allihopa. Så här. Nu gör jag ju det inför varje gudstjänst. Ja. Och det var också... Det krävde en viss tillvänjning för att göra
och
det.
Och tillit. Alltså,
det också, ja absolut.
Att Gud leder dig.
Tillit både till Gud och till mig själv.
Liksom, visst.
Gå i land med det här.
Ja.
Och nu är det dessutom kanske så att skulle jag säga något som är lite platt så gör det kanske inte mig så mycket nu. Men däremot när man kommer ut som nyprästvid så vill man gärna visa att jag behärskar det här.
Mm.
Så. Eller jag ville det i alla fall. Ja, visa att det är redo. Jag är redo för den här tjänsten. Liksom.
Mm.
Och nu är det inte så farligt. Det var bara för någon vecka sedan så hade vi brukar alltid avsluta när vi har haft veckomässa i den kyrkan där jag tjänstgör, så går vi ut, jag och den som har tjänstgjort som musiker och den som har tjänstgjort som kyrkvärd eller så, går vi ut tillsammans med sakristian, så avslutar vi med en bön. Det brukar vi inte göra efter högmässan, men just den här brukar vi göra det. Och då brukar jag bara säga ett par korta ord Så här, tack Gud för att du var med i den här gudstjänsten. Och så kanske jag anknyter till ämnet någonting. Tack för att du låter din heliga ande komma till oss. Och, så här. Och sen så avslutar med en sån här klassisk kristen formulering. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga anden. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Och den här dagen så fick jag total blackout. Mm. Så att jag skulle börja säga tack, vad det nu var. Tack för att du har låtit din heliga ande komma över oss.
Amen.
Amen. Ja. Och då kom kyrkvärden där. Ära vare Fadern och Sonen. Ja, det är så den börjar, sa jag då. Så här. Och så kom det då liksom.
Men där är det ju erfarenheten av att det inte spelar
någon roll. Det gör inget.
Nej, det gör inget.
Det spelar ingen roll, man kan skratta
för,
åt
för det. För jag hamnade i lite samma håll. Och jag bara... Jag skulle leda i en gudstjänstsammanhang förbön.
Mm.
Och då kommer det ju fram folk. Och ofta när vi gör det i ungdomar. Och sen liksom så här, det är helt bekvämt. Men en gång så kom det en person som jag beundrar väldigt mycket. Och dessutom är en superteolog. Och väldigt... Och då bara fick jag en känsla sekunden så här... Ska jag göra det här? Och sen var det så Gud så till mig direkt. Men vem tror det inte du som gör det här? Utan
nej,
du ska... Så, vem tror du att du är?
Ja,
så,
ja,
ja. Så gjorde jag det. Och det var ju inga konstigheter. Så, för det var ju inget konstigt. Men bara den känslan att... Jaha, men... Vem tror jag att jag är då? Att
de här, ja, just det.
Folket. Folket går bra att be för, men inte för... prästerskapet.
Liksom. Ja.
Nu var ju den här tanken, det låter som det jag tänkte bara länge, utan det bara kom en tanke och så kom den rätta tanken att just det, vänta nu.
Just det.
Men det är också, ja, vad tar man på sig för roll då egentligen liksom?
Ja, precis.
Känner du skillnad att uttrycka en teologisk tanke eller liknande när du sitter i prästkollegiet eller om du sitter med kyrkvärdarna?
Ja.
Nu kanske inte du gör det så ofta i prästkollegiet, vad vet jag, men jag tänker att det skulle kunna bli det. Här sitter andra som är...
Alltså det är ingen tvekan om att det är så.
Mm.
Nu är just kyrkvärdar, det var ett dåligt exempel för att kyrkvärdar vet ofta mer om Bibeln än vad prästen gör.
Men i konfirmandsammanhang så är det så här, när du står och undervisar för konfirmander, visst det kan finnas någon ledare som har någon lite instick.
Ja, just den delen, men där bättre. Är jag den som vet absolut bäst.
Men overall liksom. Så vet du bäst. Och du är satt,
och detsamma om det gäller i arbetslaget. Liksom, om någon frågar något. Det är inga problem. Det kan jag gärna utveckla hur jag tänker. Sen är jag även där faktiskt noga med att säga att jag tror att det är så här. Men i prästkollegiet är det en helt annan sak. Därför att där vet jag att alla är lika lärda så att säga det. Och vem är jag? Vad har jag kommit med? Vad har jag, det här, jag är inte ens född i en kristen familj. Vem är jag att komma och säga något om det här? Liksom. Utan där brukar samtalsledaren i regel får uppmana mig att säga något för att jag ska göra det. Sen är inte jag den som gärna pratar så mycket i sådana här sammanhang överhuvudtaget. Men absolut inte där jag själv upplever mig.
Men tar på sig en konstig hatt där, tycker jag. Dels att man förminskar sig själv. Och sen tror att men de här kan jag tala till, men inte till mina då i ditt fall jämlika. Jag vet inte vad det
nej, men jag förstår ju tanken.
Det är en oskön kristen inställning. Nej, men jag tycker det, för då blir det liksom som fariséerna, att det är bara vi som... Jag vet inte. Jag vet inte vad jag fiskar efter. Jag vill inte likställa det med
Men
finns någonting där som är...
Men om du skulle... Men om du har...
Jag är inte bättre själv.
Nej, men jag tänker bara, bara för att försöka flytta det på något annat håll. Du har snickrat en koja till din son, säger vi. Och han tycker den är jättefin. Den så här. Och då vill han veta, hur har du snickrat den här kojan? Jo, jag tog den här brädan där. Och så är det bra att man spikar i två spikar här för att det funkar. Då kommer den hålla bättre liksom. Och så måste man vara försiktig när man gör just det här. Och så är du försiktig med sågen när du ska, Men om det kommer en snickare till dig och säger, vad är det här då? Kan du förklara, varför har du gjort det här då? Varför har du slagit två spikar istället för en spik? Skulle du då vara lika liksom, mån om, eller tala om för även snickaren att tala om, för där tänker man att du vet, han vet nog sitt... Han kan sitt jobb, du är inte snickare. Han är snickare, han kan sitt jobb bättre.
Det här, jag byggde ett fotbollsmål förra året. som var rangligt.
Står du kvar fortfarande?
Nej.
Nej.
Nej. Och det var rangligt och min son var så här, wow pappa sa. Så kom min bror som är hantverkare.
Ja.
Och så, men han var ju väldigt ödmjuk för han sa, jag kan bygga till mål. Så, för att då fick vi ja. Två mål.
Ja. Ja.
Och sen rasade ju mitt mål veckan efter och han står kvar. Liksom. Ja, han gjorde ja. Det på ett ödmjukt sätt. Jag hade ju inte sagt... Han hade kunnat säga, vad har du gjort?
Ja, just det.
Det så här kan inte. Man inte göra. Så. Ja, det kanske går att... Jag
lär oss av detta. Det är viktigt att sätta upp bra mål.
Ja, det är viktigt att sätta bra mål på alla sätt.
Ja. Det är lättare men, när man vet att...
Det är högst mänskligt och vi är människor och det är klart att man ser upp till vissa och man vet att man har koll i vissa sammanhang. Det är någonting som skaver i mig när det handlar om tron där. Att vi förminskar oss själva och sen nästa stund tar vi på oss en hatt som jag inte tycker är klädsam. Jag har inte tänkt så mycket för det här kommer till mig nu. Men är det någon som kan utveckla detta så hör gärna av er på vår Facebook-sida. Hörru, det är någon som har hört
Ja, precis. Ja. Nu fick vi samma tanke här. Ja, och det var ju det här vi sa, jag vet inte vilket avsnitt, var det förra avsnittet?
Eller förra.
Ja, något avsnitt nyligen.
Nyligen.
Så påstod vi här att Svenska kyrkan inte driver skolor.
Ja, ja. Ja.
Och där fick vi återigen göra en dubbelpudel med skruv här. Men vi sa ju också att vi inte riktigt visste.
Nej, och direkt när vi hade lagt på skildes, jag vet inte om det var när vi satt och efterpratade lite eller om det var någon skild, så kände sig. Det har de ju. Jag visste ju det någonstans i bakhuvudet. Men ja, nu i alla fall.
Ja, och jag visste inte att de hade men jag tänkte nog att det blir lite väl
snabba
där och säga att de inte har det. Eller vi inte har det. Men så finns det. Då finns i alla fall. Och det fanns också han gav också ett exempel som jag inte har i huvudet. Med en skola som drivs av Svenska kyrkan. Och det var ju roligt att vi får höra det. För det är kul när vi har fel att någon rättar oss. Ja, speciellt om man gör det på så ödmjukt sätt som
den här personen
gör.
Ja, tack för det. Det är jättebra. Nej, det är mycket vi inte har koll på.
Det är mycket vi inte har koll på.
Men det handlar ju om att
jag tycker vi är tydliga med att vi säger det också. Ja,
men det är ju att vi sitter i stundens hetta och vissa saker har vi tänkt innan. Men sen spinner det ju iväg och då kan det ju landa var som helst.
Ja, just det. Och då tror man...
Och då kan man inte... Då vill man inte heller säga, det här tar vi reda på det nästa vecka. Är det någonting...
Ja, är det viktigt? Vi har faktiskt gjort det i några tillfällen. Det här kollar vi till nästa gång.
Men det här känner vi att det här kan vi ta på uppstuds.
Ja, precis.
Tack när ni hör av er, det är jätteroligt.
Det är bra.
Vi har ju en Facebook-sida, det var länge sedan vi gjorde reklam där. Den heter ju En Preston Mammut. Den kan man gärna följa, där kan man skriva meddelande till oss eller sådär.
Absolut.
Sen kan man följa oss på Instagram. Jag heter @mammuten och du heter @kjelldellert. Ja. Så även på Twitter.
Yes.
Om man vill följa oss där. Kom gärna med respons eller tips på gäster. Där har vi fått också en tips av samma person på en gäst. Och sen vi kan göra någonting av det. Det är jätteroligt när vi får det.
Verkligen. Bara glad verkligen. Det är kul att få höra. För vi vet ju att det finns folk där ute som lyssnar på oss.
Ja,
ni dessutom hör av er så blir det väldigt roligt.
Precis. Andakt, vad ska vi få höra för text idag?
Jo, då ska vi få höra en text från Johannes evangeliet.
Ja.
Det här kommer...
Ska vi försöka tolka det här nu exakt som det står?
Ja, det kan vi ju roa oss med.
Ja.
Första söndag efter trefaldighet. Nu är vi inne i den långa trefaldighetstiden.
Ja.
Och temat, eller rubriken, är vårt dop.
Okej. Okay.
Och jag läser som sagt ur Johannes evangelium. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemos svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.
Ja, jag fnissar till lite, men jag vet inte om vi ska ta det bokstavligt.
Vi ska verkligen krypa in i det.
Precis. Här finns ju en väldigt tydlig bild som inte du är ensam om att rita i konfa-undervisningen, men som blir väldigt tydlig. Det är ju att man, Du ritar som en avgrund,
ja, just det,
med vatten i. Mm. Och här är vårt gamla liv. Mm. Där står vi och gör det vi gör.
Ja, så just att säga. Den gamla onda människan som jag brukar säga. Med lite,
ja, slarvigt sagt så, men du förklarar, du lägger ju texten med där.
Precis.
Men så var det ju den gamla synen. Mm. Det är helt klart att, att
precis.
Du var oren och sen skulle du bli ren.
Mm.
Två av de värsta kyrkoorden som
finns. Ja,
för
verkligen.
Men vi använder dem nu. Du är den syndiga människan.
Mm.
Du går ner i vattnet. Du blir döpt. Du kommer upp på andra sidan. Och är då ren.
Mm.
Det är väldigt tydligt.
Det är verkligen.
Ja, det är det det handlar om.
Födas på nytt, det är det
som blir på nytt födelsen. Att du får en ny chans. Och du är någonting annat efteråt. Hur många tror du som är döpta lever i den känslan?
Nej, det är inte många. Nej. Jag hade faktiskt, i förra veckan hade jag dop av 3 stycken 12-år-ish-iga tjejer.
Mm.
Det var barnkörsbarn från vår församling här. Och då var det ju en av personalen för resten av barnen, att de här 3 ska döpas idag. Så här, va? Har inte de hetat något fram till nu?
Just
så
det. Mm.
Och så det på något vis så finns den där att man heter ingenting för man är döpt och så. Men, och det tror jag, det är väldigt många vuxna som också tänker.
Gud,
så.
Ja.
Det är inte bara barn, utan det är verkligen det största missförståndet överhuvudtaget. När det gäller det
här. Jag satt på dop för en tid, alltså dopfikat efteråt, och då hör jag vuxna människor sitter och så pratar. Nej, men just det där.
Ja, jag har fått sitt namn. Det sa min mamma också. Jag kom hem, så jag jobbar. Jag har haft ett dop idag, sa jag, när jag kom till mamma. Liksom. Och hon sa, jaha, har barnet fått sitt namn nu? Så. Och det är ju jättedumt.
Ja,
fast, det... Eller jätteokunnigt, eller vad man ska säga. Så, fast det kanske är kyrkans delvis fel också. Så. Men då, nej, jag tror inte att många tänker på det. Jag försöker liksom från det här med att vi ska leva i vårt dop.
Mm.
Och så. Men och hur ofta tänker jag själv att nu lever jag i mitt dop? Jag tänker att Guds nåd är varje morgon ny. Mm. Alltså, jag har verkligen möjlighet att varje dag lämna det gamla bakom mig och bli ren på nytt, eller hur vi nu ska säga, det här dåliga ordet som vi just sa att vi inte ska ha kanske. Men tanken att jag lever i mitt dop, det är det.
Alltså, förr var ju dopet livsavgörande på det sättet att då trodde man verkligen att antingen är du inte med i laget eller så är du med i laget.
Ja, absolut.
Och det finns många som tror så än, så jag ska inte säga till. Men det är ju inte riktigt våran dopsyn.
Nej. Nej, men det var ju viktigt att man döpte små barn av den anledningen att om de dog som späda så skulle de inte komma till himlen om de inte var döpta.
Nej, precis.
Och så tänker vi ju inte längre i våra sammanhang i alla fall.
Nej, du och jag tänker inte så. Vi får ju nog vara försiktiga med...
Okay.
Det finns olika det där också. Finns andra... Ställer du frågan i presskollegiet så kan du nog få... Men skit i det. Nu var
det. Ja,
yes. Vad tycker vi? Jo, där blir det också alltid en fråga. Så här, men varför ska jag då döpas?
Ja,
alltså,
just det.
Ni tycker då att alla människor... liksom, Gud ser alla. Det tycker vi. Och vad är då dopet till för? Det är en väldigt intressant fråga att tänka kring. För det var det mer tydligt då. Eller man har den dopsynen att antingen är du döpt eller inte. Och då är du med eller inte i platsen att komma vidare, så att säga. Men här blir någonting
annat. Och jag tänker ju också att dopet är viktigt för mig. Snarare än att det är viktigt för Gud. För jag tror att vi är tillhöriga Gud. Men när vi är döpta så får vi liksom ett särskilt brev från Gud att du är älskad. Sen tror jag att vi är lika älskade om vi inte är döpta också. Så måste jag tänka.
Att det var en liten... det var ett klipp från när påven... Jag tror inte vi har pratat om det här. Nej,
Nej, det tror jag inte.
Det var påven som tog emot... tar emot frågor. Jag vet inte vilket sammanhang det är. Men det var torg... Det här är något säkert som bara, men det är den här grejen. Ja, men skit i det, jag kan inte vad det heter eller så. Men påven satt och så svarade på frågor som folket hade. Och så var det en liten pojke som ville ställa. Och så han drog sig och så nej. Och så. Till slut fick han komma upp och viska i påvens öra.
Just det har jag faktiskt sett det här. Ja.
Och så fick han sätta sig, för han var så ledsen, han kunde inte säga det högt utan att viska. Och då hade den här pojken en sån oro för hans pappa hade dött.
Mm.
Och han var inte döpt. Och skulle han då få komma till himlen? Det liksom upprepade då på en fråga. Och så fick han mer information att han liksom, när pappan hade ju då x antal barn och de var döpta, han hade fostrat dem. Så, där. Så då sa påven att då är det klart att det finns en plats för honom också i himlen. Sådär. Det var nog inte helt enkel fråga, men det var ett lysande svar till den här ledsna, liksom, otröstliga pojken. Att,
just
att,
det,
och,
verkligen.
Och vad är det för stortänkande pojke också? Som, alltså det är också spännande som tänker sig om sin omsorg om sin avlidne far.
Men varför ska vi döpa? Det jag tycker är svårast att svara på frågan är när folk säger så här, ja men... Hur kan du övertala de som inte är kristna att döpa? Alltså, på vilket sätt, vad säger du till de som inte är kristna, varför det ska döpas? Och jag har inget bra svar på den frågan. För om man uttalat säger att jag tror inte att Gud finns, varför ska jag döpa? Det bästa jag kan säga är möjligen, ja, det skadar ju inte. Alltså, och det är inte något jättefint övertygande
argument. Nej, för det blir konstigt också. Ja, men kan man... det blir en fin ceremoni för ett barn.
Alltså ja, det kan man ha utan Gud, så att säga. Utan kristna inslag. Så det där är svårare, tycker jag. För att om en människa har en öppenhet för att Gud finns, eller att, då kan jag ju förklara varför jag tycker att man ska döpas. Men om man inte har någon tro, varför? Ja, det är klart att jag tycker det är fint att man döps, och jag tror att barnet mår bra av det. Men om man verkligen är uttalad, nej, jag är ateist, jag tror inte på Gud, jag tror inte det händer någonting i dopet, varför ska jag döpa? Jag kan inte övertala den personen då. Kanske en annan och klokare person än jag.
Kan vara.
Men jag kan inte komma på vad jag skulle säga i så fall.
Vi lämnar dopet.
Inte riktigt, för jag ska sjunga en dopsalm dessutom. Upp ur vilda djupa vatten, 386. Upp ur vilda djupa vatten lyfte skaparen liv och land, markens djur och himlens fåglar, man och kvinna skapte han. Flodens vatten strömmar ständigt, liv och träd och det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här. Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan mått. Födas, leva, dö och uppstå, före oss har Kristus gått. Flodens vatten strömmar ständigt, liv och träd och det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.
Tack så mycket!
Tack!
Ännu en vacker psalm har vi fått höra. Tack Svenska kyrkan i Sollentuna också för att ni är vår samarbetspartner. Och ni kära lyssnare, ha det så himlans bra, så ses vi i kyrkan.
Och nästa vecka kör vi sista avsnittet före sommaruppehållet.
Det gör vi.
Tjingeling!